Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu snart, lördagen den 14 september, så kör jag stand-up på Stockholm Comedy Club. Och den 16 september kör jag stand-up på Skala Komedi i Stockholm. Det är Skala Teaterns källare och där händer också en kul grej den 20 september. Då är det premiärvisning för avsnitt 4 av min sitcom Mina Problem. Det är bara för inbjudna, men om du är Patreon till den här podden eller om du var statist eller dylikt i Mina Problem, om du varit det, så kontakta mig på Instagram eller Facebook så skriver jag upp det på gästlistan. Länkar till allt det här och mina andra kommande gig i till exempel Stockholm, Göteborg, Klippan, Norrköping, Växjö och Malmö hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Floda kommer jag också till. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha valfri summa till 0760-724728. Uppskatta som fan alla som gillar och stöttar mina grejer. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fredrik Jonsson som varit med född. Han har varit med, han har varit född också, men han har varit med i Arkivsamtal för och pratat om lite olika tecknade serierelaterade saker. Har du varit med mest, va?
Ja.
Eftersom du är serieförläggare och vad mer?
Redaktör är jag väl också. Och, vad är jag mer? Nej, jag är inte så mycket. Skribent kanske lite också. Mm.
Vi är just nu i Danmark, i Humlebæk. Nära...
Nivå är vi. Vi är i nivå.
Nivå camping är vi på nu. Det är väldigt varmt så jag tror att ta av mig till bara överkropp om ingen tycker det är obehagligt.
David kommer att tycka att det är obehagligt när han hör
det. Ja, när han lyssnar.
Ja, han kommer att tycka att det är oerhört obehagligt.
Och dagens sidekick till Fredrik Jonsson är Pontus Lundqvist.
Hej!
Du skulle ha en... Först sa du att du skulle ha en Paul Schaefer-roll.
Ja, men vi... Ja, precis. Mer liksom grymta bifall. Eller hojta.
Men sen kom vi på att det var ännu roligare om du hade en Janne Schaffer.
Ja, om ni tar sådana bananer så är jag mer. Jag kan lägga lite sköna lyx och tricks.
Eller vad zebra man kostym i början. Ja. Jag vet inte vem som hade vilken kostym.
Jag tror Janne Schaffer var zebra kostym. Också typiskt sådana grejer som man inte vill ha på band om man har fått fel. Liksom. Att alla vet att man tror att fel person är zebra kostym. Bäraren i Rickman Event.
Det var väl det som gjorde dig. Är det här din podddebut?
Ja, jag tänkte lite på det förut. Jag tror att det är faktiskt absolut första gången.
Och du sa att du var lite buskablyg för att du var lite rädd att säga fel saker. Som till exempel Janne Schaffers kostym. Och...
ja, eller jag är mer rädd man säger Janne Schaffers kostym.
Och nu har du gjort det värsta som kan hända. Nu kan du slappna av.
Ja, det kan jag. Bara låta det komma. Skönt.
Men anledningen till att vi är i Humlebäck på nivå camping. Det är roligt att den här campingen, de berättar inte om det är en hög eller låg nivå. Det var någon form av nivå. Och jag är beredd att hålla med om att det är någon form av nivå.
Vi är nog rörande eniga alla tre.
Ja, det är varken speciellt hög eller speciellt låg.
Nej, men det är ju nivå, det kan man ju inte. Nej, det går inte att sticka en stor.
Anledningen att vi är här är att det ligger nära konsthallen Louisiana i Danmark.
Temperaturen är på väldigt hög nivå.
Ja, den är väldigt hög. Ja, vi kommer snart... Eller ska vi göra det redan nu?
Eller ska du inte outa varför vi är i Danmark?
Vi är först i Danmark för att det är en litteraturfestival på konsthallen Louisiana. Men jag tror ändå det är dags för en tidig välj drycken. Välj drycken! Vi kommer komma in på väldigt mycket sidospår. Mm-hmm. Så jag känner att det är lika bra att riva av det plåstret snabbt. Mm. Och välj drycken presenteras denna vecka i samarbete med Lystring förlag, enskild näringsidkare. Eller vilken bolagsform. Jag tänkte säga AB, men det är det inte.
Ideell förening är det faktiskt.
En ideell förening?
Ja.
Är det Lystring förlags...
Ja, nej, förlag.
För jag tänkte Atlantic förlags har vi pratat om tidigare. Varför de hade ett S på sitt förlags...
Det är för aktiebolag. Atlantic förlags aktiebolag, va?
Ja,
Atlantic förlags aktiebolag. Ni kom inte i hamnen nu riktigt. Jag tror inte jag hörde det avsnittet. Ja, men ska jag dra listan då?
Ja, dra listan på presenteras. Men då är det ju Lystring förlags ideella förening. Är det inte det?
Nej, bara Lystring förlag räcker.
Okej. Okay.
Ska jag köra?
Ja, jag kör alternativen.
Ja, okej. Då har vi Sherry Tonic av märket Thomas Henry. Den är öppnad, men det mesta är kvar i den. Shaker Sport. Alkoholhaltig näringsdryck.
Den har vi druckit innan. Den var inte speciellt god.
Sen har vi vodka. Vitrysk vodka av märket Belaruskaya. Sen har vi Monster Absolute Zero. Sen har vi en annan vitrysk vodka som heter, jag tror att den heter Krasaviska Berejovska, men det är så här kyrilliska bokstäver skrivs till, jag kan inte riktigt läsa den.
Mm. Man bara drar så här rakt upp och helt snabbt, ingen...
Att vi kommer, du bara sitter och tar det lugnt.
Jag
vet vad jag gör.
Jag vet.
Först ska vi säga, först kommer alternativen och sen får man välja bland alternativen. Mm. Mm. Man får i och för sig komma in med lite inpass.
Mm.
Det gjorde han ju redan gjort, uppenbarligen.
Ja, men kommentarer för väldigt.
Ja, just det. Jo.
Men tänk, för du köpte, fanns ju en anledning till att du köpte den här Monster.
Nej, så då får vi sitta hela. Ja, okay, det hela programmet vi bara ska ge en liksom en
nota på det då, för att det fan var med en Simon Hanselman serie.
Ja, just det, men det var fel färg. Det var fel färg. Ja, det finns en scen där Varv Jones heller han tar Fruit Loops och sen så häller han Monster på, och sen trodde jag att det var den typen av Monster.
Du visste att det inte var en röd.
Ja, det var inte en röd. Och då trodde jag att den var blå, när jag såg den blå på Netto. Men i själva verket tror jag att den var gul. Vi borde nästan kolla upp
den. Nej, men den var gul.
Ja, ser jag i albumet.
Den gula monsterns existens i verkligheten är väl omdebatterad?
Ja.
Jag tror oss att den finns.
Igår.
Ja, jo. Fast Hanselman själv är ju något av en expert. Han har själv klagat på någon annan typ av fiktion där fel, någon icke-existerande energidryck förekommer, alltså någon Red Bull med någon konstig färg. Eller så, just det, han sa att den där typen av Red Bull, den var bara, fanns bara en begränsad tid i Japan.
Så han är kondissör.
Ja, just det, Simon Hanselman kan vi också, för att vara liksom riktigt så poddvänlig, Simon Hanselman är alltså serietecknare.
Som just har kommit ut med en samlingsvolym på Lystring förlags.
Ja. Ja, just det. Det är så man märker att det är en sponsrad väldrycken, för det kommer så här reklam i mitten. Okej, tillbaka till listan då. Sen har vi då gin av märket Härnö. Vi har Tuborg Grön. Vi har den litauiska spritdrycken Starka. Den är av märket Stumbro. Sen har vi Sovjet Champagne som tillverkas i Lettland nu för tiden. Fast det är ju också Sovjet, så det är väl logiskt. Gajol gul
likör,
lakrislikör. Ja. Sen har vi en ytterst liten slatt Fever Tree Tonic. Och sen har vi öl av märket Starköl av märket Royal Export.
Mm. Jag tror jag har bestämt mig. Har ni bestämt det?
Ja, jag har bestämt mig.
Jo, jag har också bestämt mig.
Vem vill börja?
Ja, jag kan bara, jag tar den som är längst upp här.
Vad var det för någonting?
Cherry, vad står det?
Cherry tonic.
Thomas.
Alltså tonic. Vill du ha en gin tonic då eller vill du?
Nej, jag vill bara släcka min törst.
Okej. Okay.
För att det finns precis innan för en liten stund sedan så funderade jag på vem som hade de här trätänderna.
Jag vill, det var någon amerikansk president trodde jag som hade trätänder.
Ja. Och vi funderade liksom på vem fan det kunde vara. Så gick jag ner i
campingbutiken
för att handla något annat. Och då där på en hylla. Vad fan är
det? Den är ish. Ja.
Så står den här. Thomas Henry.
Thomas Henry?
Jefferson.
Ah, var det han som hade trätänder?
Jag tror det.
Okej, okay, kollar du upp det på?
Nej.
Det är dina värsta mardrömmar att se fakta på en podd.
Nej. Det jag har inga problem med alls. Det är inga problem. Min mardröm är att säga något som inte är liksom roligt eller som är ett fel ord. Använda fel ord. Fakta fel, skitsamma.
Okay.
Jag vill att det ska vara liksom som det var förr i tiden. Innan man
Thomas Jefferson, men det låter lite bekant att det kan vara han som hade trätänder.
Jag tror att det var han som hade trätänder. Och även hade ramla om kullskydd på sin stol.
Mm.
Aha. Enligt ett Simpsons-avsnitt.
Mm. Okay. Så det är också omdebatterat.
Det är omdebatterat av mig med mig själv.
Mm. Nu så ryckte han Fredrik till för att han hade armen på bordet. Så att man skulle kunna välta ner en av tre mickar.
Jag ska tillägga att...
det är meningen att du ska komma med tillägg.
Mm. Ja, jag har ju i och för sig tjusmak. Nu avslöjar du att den var öppnad.
Ja.
Jag tänkte man skulle liksom dra, så bluffa att jag öppnade, men jag vet ju redan att den smakar ju inte bra. Alltså det är ju alltså körsbärssmak. Här har vi någon cherry blossom tonic.
Är det den här amerikanska fejkade körsbärssmaken?
Ja, det smakar ju fejk alltså. Mm. Och lite hälften fejk, hälften körsbär kanske.
Mm.
Och hälften tonic.
Det låter inte så gott. 100%. Men du valde den ändå?
Jag valde den ändå för jag är så jävla törstig.
Och, det är så varmt här. Ja, vad väljer du, Fredrik?
Jag tror jag tar Tuborg grön faktiskt.
Tuborg grön? Jag tror jag tar, finns det, man kan blanda gin tonic med god tonic eller är
det finns en slatt, det blir en väldigt stark gin tonic, men det finns en slatt.
För jag tar nog då en gin tonic och, alltså jag kan ju avslöja nu om ni vill ha fler drycker, så det är inget som hindrar en från att ta två, tre stycken.
Nej.
Just det, jag glömde ju ett alternativ som jag glömde att säga, för tråkmånsar och nej säger det, vatten.
Ah, nu kom det.
Mm.
Där kom den.
Nu satte vi punkt.
Ja. Det är bra. Men jag tror att jag tar Monster, Tuborg grön och gin tonic.
Jag tror jag tar ett glas vatten också.
Okej. Okay. Mm. Men då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Men då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Det ser ut som att jag leder ett parti klädpåkare just nu här.
Ja, jo, vi har stripped down to the bare essentials. Och den kommentaren, den är plockad från filmen Ghost World. Som har då ett visst serietema. Jag tänkte att det skulle bli en segway, men jag insåg på vägen att den var lite för lång. De här kopplingarna. Men för vi har faktiskt inte avslutat dagens ämne, vilket är Robert Crumb. Sitter du och väntar? Jag tänkte att du håller på att öppna en kork. Jag tänkte att du skulle vänta till rätt tillfälle. Jag tänkte när jag sa Crumb så skulle det vara...
Okej, okay. Ja, men här kommer flasköppningsljud.
Okay.
Jag förbarmade mig över den här stugans mest hatade dryck, Shaker Sport.
Mm.
Som vi kom på då, att det antagligen heter en sport för att det är sport, en sport att dricka den. Det är ingen, det som bara heter Shaker är ingen sport att dricka, men det här är lite...
Jag tänker också
lite mer krävande.
Väldigt diskret ljud av...
Ja, det var det. Ja, det var...
Det lät ingenting.
Nu hade vi hypat upp det ljudet lite för mycket.
Tänker du vaska in Körsbär Tonic?
Nej, jag ska inte vaskas någonting. Men jag liksom, just nu är jag mer sugen på att bli otörstig än att bli full.
Mm.
Så att det är därför jag dricker de här konstiga sakerna.
Men det där har 4%.
Den har ju 4%.
Nu har vi avslöjat ämnet som vi ska prata om idag. Och det är ju därför vi är här på mässan. Det är för att se Robert Crumb. den mest kända serietecknaren i hela världen. Om man nu ska ta det gamla Horst-begreppet och säga serie med Z för alternativserier.
Vilket vi vill göra.
Jag tänkte börja med. Jag tänkte kanske även att börja kalla min sitcom Mina problem för en tv-serie. För att den är underground. Det kommer från amerikanska berättet Comics and Comics. När de stavar Comics med X så var det då liksom alternativserie.
X-rated.
X-rated Comics. Men just det här underground-seriernas fader är väl lite grann Robert Crumb.
Definitivt.
Och honom har vi sett prata på festivalen och även hans fru Aileen Kominsky Crumb, som mer är en pionjär inom den självbiografiska serierna och vad de här i Danmark kallar grimtegnet feminism.
Feminisme, tror jag det
heter. Är det? Okay, ja. Mm. Som, ja, hon berättade då att till exempel att Lena Dunham som gjort tv-serien Girls var väldigt inspirerad av Aileen Kominsky. Så ja, för er som inte har hängt med i serievärlden, här har ni något för er också. TV-serie. Är det, ja, men det är nog en tv-serie, det är ingen tv-serie.
Det är ju lite naket i den, va? Girls.
Ska du säga att det är en tv-serie?
Vi håller på att uppfinna det begreppet.
Kanske. Det är lite, den är lite så här lite...
Berlin Alexanderplatz, är det en tv-serie? Jag tycker nog det. Den är ju alternativ liksom. Matador är en tv-serie. Nej, vi ska inte gråta ner oss för mycket.
Nej, vi ska inte gråta ner oss för mycket i det. Men okej, okay, du Fredrik Jonsson, du kanske är den som kan mest om Crumb i sällskapet. Crumb har betytt otroligt mycket för mig. Alltså det är en av de få personerna i världen som liksom på något sätt skakat mitt liv i grundvalarna när jag upptäckte Crumb-serier. Mm. Ja, det var ju mångt och mycket när jag köpte samlingsvolymen My Troubles with Women. Mm. Så jag tror det gavs ut på det brittiska förlaget Knockabout Comics. Och det är ju faktiskt min tv-serie då, Mina problem. Det är en anspelning på My Troubles with Women. Att den heter bara, fast den heter bara Mina problem. Det är inte bara mina problem med kvinnor, utan mina problem i allmänhet som fokuseras runt. Men jag blev för hans sätt att vara självutlämnande och hans sätt att liksom vara, att bara, men ganska ogenerat droppa vad han tänker och sen teckna på ett väldigt coolt och begåvat sätt på något sätt.
Det är inte bara att det är coolt och begåvat hans sätt att rita på, det är också att han ritar, han har en väldigt speciell stil, det ser liksom så, allting ser liksom så köttigt och liksom pulserande och blod och slem och någonting i hans teckningar när han ritar människor. Det var det som slog mig första gången jag såg någonting av honom.
När upptäckte du Crumb?
Ja, det var faktiskt, jag tror att jag visste, eftersom jag var liksom brådmogen så läste jag, kände väl till att han fanns i och med att jag lånade Sture Hegerfors böcker som handlade om tecknade serier på biblioteket, som hette saker som Pratbubblan, och då fanns det bilder ifrån Crumb-serier. Men det första gången jag läste honom på riktigt var faktiskt när Bild och Bubbla, tidskriften Bild och Bubbla, hade ett temanummer om Crumb, med någon stor, någon tjej med stor röv på framsidan som han har ritat.
Och sen var fixering då, Crumb bara tjejer med stor
röv. Han har väldigt, väldigt speciella sexuella fetischer, kan man väl säga. Det kan vi ju kanske kommer att återvända till senare. Och sen där var det en del översatta serier, och det var kanske 5-6 sidor översatta serier. Och de var liksom så råa. Alltså det var nästan mest hur det var tecknat som gjorde att det var liksom så rått. Det var som att sexscener, det var som att djur som håller på liksom. Det var ingenting var som så här rent och liksom elegant, utan var så här köttigt och svettigt på något sätt.
Men Crumb, han har ju krediterats lite med att det var väl han bland annat då som lite uppfann underground-serien. Men ska vi försöka, vi kommer komma in på väldigt mycket sidospår, men vi kanske ska ta det lite från början. Crumb, växte han upp i Cleveland?
Philadelphia.
Men han har bott i Cleveland.
Han flyttade dit sen när han flyttade hemifrån.
Men jag för mig, han sa på i scensamtalet igår att han kom från, eller att hans föräldrar kom från Minnesota.
Det är sant. Hans föräldrar kom från Minnesota, men de bodde i, han växte upp, jag tror han kanske föddes någon annanstans, men han växte upp i Philadelphia definitivt.
Det finns en väldigt bra dokumentär om Crumb som just heter Crumb. Och som är gjord av Terry Zweigoff. Som då gjorde den här Ghost World-filmen. Som jag sitter här. Åh nej, nu ringer min telefon.
Nu har alla dabbat sig.
Och jag tänkte på det, att de pratade. Jag var på gården. Jag hade ju en gas.
Då kan jag passa på att ta ett foto också när vi ändå är i gasen.
Ska jag sitta
med gasen? Nej.
Men det blir inte vad. Nej, vi får ta det ett riktigt foto sen då. Men det är roligt minne i alla fall. Min privata kollektion.
Det är så här, utpressningsfoto.
Jag kommer på nu vem jag kommer att vara i den här gängdynamiken. Jag kommer att vara Goya från, från Galenskaparna av Shape Sketch.
Jag avslutar med att du kommer in med en lång harang om att du satt där borta och tänkte på någonting.
Jag tänkte bara att jag satt och pratade.
Ja, men tillbaks till efter den här bryska avbrytandet. Jo, men Crumb, det finns en dokumentär om Crumb som beskriver hans liv ganska mycket också. Den här dokumentären, den har recenserats som den bästa dokumentären på 20 år eller någonting. Jag kommer ihåg, den är väldigt hyllad och väldigt bra. Mm. Men där får man ju reda lite på hur Crumbs serietecknande börjar. Det är ganska mycket hans storebror Charles Crumb som hetsar honom och tvingar honom att teckna serier. Lite som jag hört att du, Fredrik Jonsson, gjorde med din kusin Mats Jonsson. Mm.
Ja, och de är ju precis lika duktiga och liksom på att rita båda. Det funkar i båda fallen lika bra.
Nej, men båda blev framgångsrika serier.
Ja, det är sant,
Men var du inspirerad av Charles Crumb när du
Jag hade ingen
Mats?
Aning om att Charles Crumb fanns ens en gång på den här serien. Okay. Nu snackar vi när jag började tvinga Mats att rita serier. Det kanske var, jag vet inte hur mycket det är lite... Det är så här highly debated om jag vilken utsträckning det förekom tvång. Men,
ja, men det,
visst mått av tvång har förekommit, ja.
Mats Jonsson sa att när ni firade julsläkten så fick ni andra spela majong och knäcka nötter. Men du tvingade honom att sitta ensam på sitt rum och teckna serier.
Ja, det är faktiskt sant. Fast det var nyår.
Okay.
Inte jul. Det finns väl gränser.
Ja, men Crumbs storebrorsa var också en otroligt duktig tecknare. Så om man kollar på den här dokumentären, han var en flippig stil, men han var också lite mer psykiskt sjuk. Mm. Hela familjen Crumb verkar vara mer eller mindre psykiskt sjuk.
Just det.
Crumb har då enligt sin egen fru Aspergers syndrom. Charles Crumb har ju säkert också det, men då även
han var depression
kliniskt
också.
Deprimerad. Mm. Han blir självmord innan filmen blev klar.
Men Max har vi också.
Och Max Crumb, han var ju också ett riktigt jävla psykfall.
Freak.
I filmen han antastade kvinnor och käkade snören som han bajsade ut och satt på en spikmatta bland annat.
Mm. Han skrev väl att snöret skulle gå igenom kroppen.
Just det, just det. Ja.
Kom ut i bägge ändar på honom.
Mm. Jo, att det skulle rensa på något sätt.
Ja. Vad är det för konstigt med det?
Men han hade också någon slags spasma. Han satt och ryckte med kroppen. Alltså han ger ett väldigt, väldigt sjukt intryck. Och han säger ju också så här att han började typ tafsa på kvinnor eller någonting, antasta dem på stan och att det hade kunnat sluta riktigt illa enligt honom själv om han inte hade...
Robert gör ju det också i och för sig. Antastar och kvinnor. Fast inte främlingar på stan kanske. Utan med folk på en fest.
Ja,
det pratade han ju om igår på scen också, om att han var så rädd för, när han var ung så var han så rädd för att prata med kvinnor. Han blev alldeles så här lamslagen av skräck när han skulle prata med en snygg tjej. Men så istället gjorde han, när han då var berömd nog för att komma undan med det, så bara började han hoppa upp på deras rygg och rida runt på dem istället.
Ja, det gör han ju också i den här dokumentärfilmen. Men det verkar ju vara då en grej som den här tjejen... Det kändes nästan lite iscensatt.
Ja, det var ingen bra magkänsla i den scenen. Nej. Nej,
det kan ju inte vara någonting som någonsin har hänt spontant, eller?
Att han bara hoppar upp.
Att han bara hoppar upp.
Jo, det har hänt.
Vad heter det? Rida ranka? Nej, rida ranka rida... är något annat. Piggyback ride, säger de.
Ja, jag översatte det. Det var ju, i det gamla svaret så översatte jag det. För det förekom en Simon Hansson serie som handlade om Crumb. Och så översatte jag Piggyback ride, men jag kommer inte ihåg vad jag översatte det till.
Grymma svärdet är en tidskrift som ni två båda har varit väldigt...
Ja, som vi grundade tillsammans. Det har jag glömt bort. Det gjorde vi.
Stämmer.
Vi kanske ska säga att Pontus Lundqvist är serietecknare och skämttecknare också. Och ja, men du har också gjort nollbudgetfilm och lite annat. Mm. Mm. Smått och gott. Skrivit grejer och sådär. Men
rida ranka är ju när man rider på
knä. Mm. Det, undrar om den leken har blivit för sexualiserad. Mm. Alltså att det ser
ja, jo.
Att man sitter och rider mm. att barn ska studsa i knät. Det ser lite väl snuskigt ut med dagens mått.
Nu kommer jag ihåg vad jag översatte till. Den där patetiska rida på ryggen skiten han håller på med. Översatte det till.
Rida på ryggen. Ja, det är väl
men för det är ju också en grej som har blossat upp lite på senare tiden. Alltså kritiken mot Crumb efter MeToo kanske framförallt, men också det är också hans rasskämt och hans rasskildringar och sånt som då har kritiserats rätt mycket. Du sa det att Fredrik, när vi sa den här scensamtalet med Crumb igår, att du hade, om du hade intervjuat Crumb så hade du fokuserat på det
enbart
på, vad hade du pratat med honom om då?
Ja, i och för sig, han svarar, jag vet inte hur bra det gått, han svarar ganska kort på de där sakerna. Men jag hade väl frågat honom om, det har ju varit massa skandaler kring honom, folk som har tagit avstånd honom. Till exempel var det ju en seriefestival i Boston som hade olika, där de olika salarna på seriefestivalen hade namn efter framstående serietecknare.
Det var bara en seriefestival.
Det var en seriefestival. Nej, utan en seriefestival. Så varje år har vi en seriefestival. Så har vi Dosé-rummet efter Julie Dosé. Eller som Bechdel-rummet, Harvey Kurtzman-rummet och Crumb-rummet. Och då var det som, det var inget tryggt rum. Folk ville inte sitta i Crumb-rummet, för de var liksom han var en så kontroversiell person, så de bytte namn på det. Eller kanske avskaffade namnen på rummen överhuvudtaget, tror jag. Till exempel.
Ja, och det var någon som hade, det var någon som hade, det var någon Twitter-grej läste jag om, att folk hade buat när Crumbs namn hade nämnts i något panelsamtal på någon seriefestival också. Och det handlar väl om, men han har gjort väldigt explicita serier, dels då liksom självbiografiska serier där han gör tveksamma sexuella grejer. Alltså till exempel, du berättar att det var en skandal om en serie där han har sex med en full tjej till exempel.
Just det.
Och sen så är det ju också hans men hur han porträtterar svarta i sina serier.
Sexet i serierna kan ju också vara det, han är ganska mycket inne på dominans och liksom BDSM-aktiga saker. Att man ska liksom, han ska kräla på kvinnorna och ska tvinga dem att trycka ner ansiktet i backen och så, den typen av grejer.
Och sen då hans vagt rasistiska porträtt av svarta, om man väljer att uttrycka sig milt. Men de är ju väldigt komiska och det är, jag har ju svårt att liksom, jag uppfattar inte Crumb som speciellt hatisk när jag ser de teckningarna, utan mer som tramsig på något sätt. Och som han själv kallar sig, a punk. Alltså att det är en punkarinställning, att man gör, när det finns en uppsättning av regler för vad man får göra och säga och rita i samhället. Och då så är det ju lite punkigt att bryta mot alla de reglerna.
Han sa ju det också igår på scensamtalet, att när han hade kommit till en viss nivå av popularitet så började han tycka att jaha, tycker ni om det jag gör? Ja, men se om ni kan gilla det här då. Så började han göra så här jätte, liksom, brutala, vad var det, kvinnoförnedrande serier började han göra.
Jo.
Och så sa han så, förlorade jag, med en gång, som ett trollslag förlorade jag halva min publik.
Ja, och det var ju framförallt kvinnorna han förlorade. Ja. Jo, men det var för att han började teckna serier då som barn. Då var det ju mycket så här funny animals och den typen av serier. Och sen började han teckna, han gjorde någon bok som heter The Yum Yum Book, som var då en snyggt tecknad
gullig sagohistoria.
Gullig sagohistoria. Och som, men sen flyttade han till San Francisco och började med LSD. Och då började hans liksom hjärna balla ur lite. Och han gjorde väldigt mycket mer tramsiga och avantgardistiska serier på något sätt. Alltså underground-serier som var hippie-inspirerade och LSD-inspirerade. Och de blev väldigt omhuldade då av hippie-kulturen. Men sen så kände han sig att alla hippies älskar honom. Och han kände, om jag nu gör, han skulle testa gränserna.
Ja, just det.
Kan jag göra det här och fortfarande bli älskad? Och då var det väldigt liksom, ja men, aggressiva serier på många olika sätt. Att det var liksom,
det var ju någon ruta de hade där, men han har huggit huvudet av någon stor, liksom, en stor nunna som ligger på golvet. Så han har huggit huvudet av henne och kastar huvudet efter de andra nunnorna.
Ja, det var också en teckning som, med rubriken The Family That Lays Together Stays Together.
Men den är faktiskt tidigare, den var en av de som de älskade.
Ja, det var det.
Den är med i första numret av hans serietidning Zap.
The Family, det fanns ju ett amerikanskt uttryck som hette The Family That Prays Together, Stays Together, som var liksom kristen grej. Men sen så gjorde han en incest och då är det ju så hela familjen som knullar varandra.
Men jag tror att det var väl inte så himla kontroversiellt i de där hippiekretsarna med liksom incest. Och man kan ju också se att det är en satir över liksom helylle familjen. Och hippiesarna var sådana som hade rymt hemifrån och ville leva liksom det fria livet. Och gå omkring i kaftan och ta droger och lyssna på Jefferson Airplane.
Jo.
Och då är det liksom, då var det bara som ett fuck you finger till det här familjeidyllen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jo, men sen så gjorde han ju sen Joe Blow, som också är så här, först skildrar han en typisk 50-tals familjeidyll. Och sen så börjar då pappan ha sex med dottern och mamman har sex med sonen.
Det är bara en gång, det som har sagt invigningsgrej, de ska lära dem.
Mm. Ja, de ska lära dem att ha sex. Men den serien blev han ju kritiserad för av, alltså var det Trina Robbins bland annat? Alltså jag tänker i Crumb-dokumentären så tar hon upp den serien. Jag vet inte om det var Trina Robbins just som kritiserade den, men då är det ju vissa, någon kvinna då som är själv serietecknare tror jag, som säger det att ja, dels kan man se den som en satir över 50-talsidealet, men vad jag ser är bara Crumb som lever ut sina sexuella fantasier liksom, och gör pornografi och, det, och hon var väldigt kritisk till det.
Mm. Jo, men det är ju sant. Det är ju ganska mycket av det han gör som är som är både och. Liksom.
Jo, men jag tror att till exempel Joe Blow var nog, då hade han nog gått över gränsen för vad liksom de här kvinnorna inom hippierörelsen pallade med.
Mm. Jag tror att det finns ännu värre exempel på, jag vet inte om vad de tyckte om Joe Blow just då, det kommer jag inte ihåg vad som står i, vad som sägs i filmen. Men det finns ju vissa andra, det finns någon som heter Robert Crumb versus The Sisterhood där han liksom, vad är det? Det är liksom ett gäng arga feminister som är efter honom och sen så lyckas han fly från dem och sen så när det kommer till kritan så lyckas han fightas mot dem på något sätt och lyckas avleda dem och fly. Det är mycket märkligt som händer den saken. Han gör flygplan av de här feministerna och de är naturligtvis också alla väldigt, väldigt ståtligt, de har kraftiga ben och stora rumpor precis som hans egen sexuella preferens är liksom. Och sen slutar det med att ja, men i själva verket vill de ju bara ha sitt skjut. Det är liksom ingen speciellt trevlig alltså jag tar avstånd från den helt och hållet. Men det är inte så konstigt att det inte så många kvinnliga läsare var kvar efter den serien.
Nej, men det är väl också beroende på hur mycket ironi man läser in i det.
Ja.
Det skulle jag säga. Men han träffar ju också någon gång under den här hippieperioden Aileen Kominsky, som är en serietecknare som jag själv biografiska serier. Vilket Robert Crumb också har gjort väldigt mycket. Och det är de scener av Crumb som jag uppskattar mest, är nog hans självbiografiska serier. Men där vill jag lite göra att när liksom en avstickare fast ändå på temat liksom. Vilka var det som var först med självbiografiska serier? För att Crumb i det här scensamtalet igår, han säger att han blir inspirerad av sin fru, som då var hans flickvän, Aileen Kominsky. Hon i sin tur sa att hon var inspirerad av
Justin Green.
Justin Green, ja. Och han gjorde ju liksom tecknade serier som var väldigt realistiska och handlade om honom själv. Men huvudrollen hette inte Justin Green.
Nej.
Han gjorde en serie som heter Binky Brown. Mm,
det är det, egentligen är den som är, liksom, det är det som är hans minnesvärda verk. De andra grejerna är inte lika
spännande. Men var Alan Kominsky då... Var Alan Kominsky före Harvey Pekar?
De var nog... Det beror på Harvey Pekars första serie gjorde han. Det var bara en sida han gjorde på baksidan till en Crumb-tidning. Som nog var innan han ens hade träffat Aileen.
Okej.
Okay. En kortis liksom. Bara, jag har ett gag till dig. Och det var ju såklart självbiografiskt eftersom det var Harvey Pekar som hade skrivit gaget. Och sen... Jag tror nog att det var ungefär samtidigt, skulle jag säga.
För Harvey Pekar, det finns en film om honom också då, som heter American Splendor. Som, och där han får ofta cred för att ha varit liksom den första självbiografiska serieskaparen. Mm. Han skrev bara manus då, eller gjorde bildmanus till andra serietecknare. Kanske framförallt Robert Crumb är väl den som är mest känd av de som tecknat Harvey Pekar serier. Men han kanske var före Aileen Kominsky.
Det var ungefär, jag skulle säga att det var ungefär så. Jag har faktiskt inte tänkt, jag borde ha gjort research innan. Du skulle sagt att du skulle ställa en fråga här. Det var ungefär samtidigt. Men jag tror att skillnaden, oavsett vem som var först, så gjorde Harvey mycket mer.
Men självbiografiska.
Ja, men han gjort mycket mera serier överhuvudtaget. Dels så behövde han inte rita dem själv, då kunde han ju få ur sig mer. Aileen har inte gjort sådär jätte... Jag menar, det är många böcker som Harvey Pekar har gjort innan i det här laget. Men Aileen, det är ju hennes samlade verk som är en volym på 300 sidor. Och så är en annan som är hennes samlade verk som hon, med serien hon ritat med Robert. Och den är kanske också 200 sidor. Det är liksom allt på liksom 45 års verksamhet. Det är inte så mycket. Så att det bidrar ju till att han är mer konstigt. Känd som självbiografiska.
Hon är ju rätt känd som det också. Men i filmen om då Harvey Pekars liv, då känns det som att han får ensam cred för... att uppfunnit självbiografiska serien, och Aileen Kominsky nämns inte.
Nej.
Och i det här scensamtalet vi såg igår så fick lite då Aileen Kominsky och Justin Green.
Pekar nämndes inte.
Nej, Pekar nämndes inte, vilket jag tyckte var lite konstigt där.
Man kan ju också inflika om man nu ska vara knapp och låga. Crumb, alltså Robert, nämnde ju också Jill Pfeiffer. Som gjorde lite, tydligen. Jag har inte läst så mycket av honom. Men jag har böckerna hemma olästa.
Jag tror inte heller att Jules Pfeiffers karaktär hette Jules Pfeiffer.
Ja, gör det ute, nu sitter vi och killgissar. Sen det fanns också lite japanska alternativtecknare som gjorde självbio innan Pekar och Kominsky slutet av 60-70-tal. Men de hade ju ingen, det var ju liksom, vad var det du sa, en sibirisk cykel?
Ja, det är ett uttryck då som jag inte har hört på så många andra ställen. Min ex-flickvän Alexandra Brixel. Men det är då någon som uppfinner någonting utan att veta att det redan är uppfunnet.
Elin Kominsky är en sibirisk cyklist på sätt och vis.
Ja. Ja, fast hon var ju då inspirerad av Justin Green.
Ja, just det. Justin Green som är cyklisten.
Som inte var fullt utvecklad självbiograf eftersom han inte döpte sina karaktärer till. Men det var ungefär som Strindberg då, att det var ju nästan självbiografiskt, men karaktären hette inte August Strindberg utan hette Johan, vilket han hette, August Strindberg hette i mellannamn i och för sig, men han hette väl inte Strindberg i efternamn.
Det blir ju lite mer akademisk fråga kanske på man.
Jo, det är som allting annat. Det är ganska svårt att liksom sätta en stämpel på någon. Den personen var först med det här. För att det utvecklas ju långsamt i små steg, och folk är inspirerade av varandra hela tiden.
Men en viktig pionjär hon definitivt. Och Kominsky är ju också en viktig pionjär på att rita sig själv väldigt, väldigt ful. Det var hon definitivt först med.
Jo. Ja, om man nu inte ska ta de här heta Uma-tecknarna.
Ja, men de ritar inte sig, jag menar, ritar sig själv väldigt ful. Och hon var innan heta Uma också.
Heta Uma betyder fulsnyggt på japanska.
Så där var hon definitivt en pionjär. Jag kan inte komma på någon annan serietecknare som har ritat sig så ful innan henne.
Nej, Mats Jonsson, som jag nämnt, är väldigt inspirerad av Aileen Kominsky. Han skulle egentligen kommit hit. Vi var ju liksom, det här är gamla seriefandom som hängde i Seriefox gästbok. Seriefox var ett fanzin som du, Fredrik, gav ut. Och som sen hade en hemsida som hade en gästbok där liksom, innan sociala mediers genomslag så hängde vi här. Det var ju jag, du, Pontus Lundqvist som sitter också, Henrik Bomander och
David
Liljemark och Peter Sjölund.
Tom Karlsson.
Ja, det är lite löst folk.
Mm. Petter Sjölund som också skulle varit här. Och han har varit gäst här också.
Jo, det absolut. Han var tidig gäst. Han var i avsnitt 3 redan.
Han var, jag pratade med honom i telefon idag. Han lät väldigt snuvig.
Så han fejkade inte. Är du på en andra väldigt dryck nu? Absolut.
Finns det...
Vill du ha öl eller?
Får jag ta en öl?
Ja, visst.
Så ser gott ut.
Ja, vi har supit rätt rejält under den här... Under den här resan. Var det Mats Jonssons mamma som sa när vi berättade?
När han berättade för henne vart han skulle åka.
Och sa han, det låter som ett fylleslag.
Jag är bara här för spriten.
Ja, fast Mats tyckte det var så perverst att hon tyckte att nu ska vi åka på en litteraturfestival utan att jag tycker det låter som ett fylleslag. Ja, och så kommer det.
Det är vi. Två kvällar i rad sitter uppe med spritflaskor sammanbitna. Men Crumb, han fortsatte då teckna de här, ja, men det var kanske först de här hippie-serierna, sen de här väldigt provokativa serierna, och sen gick han över lite mer till kanske självbiografiska, självutlämnande serier. Det är min favoritperiod av hans verk.
Den här LSD var ju någon slags milstolpe i hans utveckling, påstår han.
Jo.
Har ni sagt det? Jag har suttit och zonat ut här med den.
Nej, du sa att det var LSD.
Jag sa att han började ta LSD. Ja,
men det var ju så här, den lidnerska knäppen så att säga som fick honom att se en massa knasiga karaktärer som han sen gjorde serier om, som Angelfoot McSpade, som då är en vagt rasistisk.
Ja, det är en av de serierna.
Vagt rasistisk.
Vagt
problematisk. Vagt problematisk och rasistisk figur han har. Använder sig av typ en det här är ju Danmark så jag får säga de där hemska orden, men jag vågar inte.
Men det är då en svart kvinna tecknat på ett väldigt stereotypiskt karikatyrsätt.
Stora röda läppar, litet huvud.
Och sen så är det väldigt så här... att hon pratar med att de använder henne, hon pratar ju sån jive då, liksom afroamerikansk slang,
men det och bonnig slang dessutom, som att
hon slutrutan på den första scenen med henne är väl att det är några vita män som använder henne som toalett.
Just det.
Att de trycker ner henne, hon ska städa en toalett, de trycker ner hennes ansikte i toaletten, hennes röv sticker upp och de sätter sig och skiter henne i rövhålet.
Okay. Ja, men det är också typ
kan uppfattas som problematiskt.
Jag sitter på skratt också. Men det var en väldigt bra
det är naturligtvis olyckligt. Det uppfattas som...
Men ja, det är själva verket så är det såklart en satir över kolonialism och kapitalism också faktiskt, och en sexuell fantasi.
Ja, man kan ju tolka det på olika sätt. Med Crumb tror jag jobbade med så här,
ja, han tänkte inte på det som satir,
liksom, han tänker nog inte ofta så politiskt medvetet, utan han säger ju själv att han bara I gotta get it out there. Alla de här tankarna han har i huvudet så här, vad den är. Och han försökte ju liksom säga lite, ja, sen om någon publicerade så, jag vet inte om det är rätt, men att för mig att teckna det på papper, det tycker jag att jag ska få göra. Men sen att publicera,
han glömmer ju bort det lilla hoppet mellan att teckna det på papper och att liksom faktiskt visa det för någon. Det är väl det som är att han visar det för en förläggare. Men liksom någon slags
kanske baktanke att få betalt.
Att odla marijuana, sen så att någon säljer min marijuana, det... Men det här att han får ju betalt för det. Så han var väl lite slapp.
Ja, han har levt på sitt tecknande de senaste 50 åren. Liksom. Kom igen.
Lite slapp. Ansvarssmittning.
Men jag hörde han berätta om någon gång. Han berättade om en... jag tror det var en serie han gjorde som heter The Bitch in the Bod. Där han då... där det handlar om någon av hans figurer som är så trött på sin gnälliga tjej. Så att han... tar av huvudet på henne och ersätter det med en kapsyl. Och sen så går den liksom kvinnan runt med en kapsyl istället för huvud, och så har de säkert sex och så vidare. Och när han hade tecknat klart den så kände han att det här är för stötande mot kvinnor. Det här, nej, jag orkar inte vara...
Nu har gått över en gräns.
Så han slängde det i då papperskorgen. Men sen sa han att hans fru då, Eileen Kominski, kom in i hans tecknarstudio och tittade i papperskorgen. Vad är det här för serie du har slängt? Och så läste hon den och sa, men det här är skitbra. Det här måste du publicera. Och så tyckte han, well, you're a woman. då borde det vara okej. Okay. Hon var ju väldigt liksom... Hon tyckte ju att det var lite hyckleri, eftersom hon tyckte att hon gjorde samma sak som honom. Det vill säga bara fick ut alla sina innersta tankar på papper, hur smutsiga och obehagliga de än var. Men hon blev då hyllad som en pionjär.
Först blev hon ju hatad och sen blev hon hyllad.
Vem blev hon hyllad av?
Men när hon började teckna så var det väldigt mycket av det här. Dels när de började rita sig tillsammans, hon och maken liksom. Att de gjorde ritade sig tillsammans. Var det folk som hatade hennes fula teckningar alltså, släng ut kärringen i köket, fick han liksom arga brev.
Ja, Crumb fick såna brev.
Och även när lite senare när hon var redaktör för den här antologiserietidningen Weirdo,
som Robert,
som Robert Crumb, det nämndes inte, det hade de kunnat nämnt igår på scensamtalet, men Robert startade den och sen så tyckte han att det var för mycket jobb, så lämnade han över den till en annan tecknare och sen så tröttnade
vem
han.
Vem var det? Var det Peter Berg?
Det var Peter Berg, ja.
Som gjorde Hate.
Ja, men det är ett annat, det är ett annat avsnitt av den här podden. Och sen tog Eileen över den. Jaha. Och då när hon gjorde den så var det, hon tryckte ju läsarbrev, det var jättemånga läsarbrev som var väldigt kritiska, inte bara mot henne, hon publicerade givetvis väldigt många kvinnor. Hon var en väldigt, väldigt bra redaktör, hon är en inspirationskälla för mig personligen också. Mm. Men hon publicerade mycket kvinnor och det var många läsare som var liksom gamla Crumb fans, Crumb-gubbar liksom, som bara skrev mycket elaka saker både om hennes egen serie och om de serier hon publicerade.
Jo, hon hade ju kallats för seriernas Yoko Ono. Ja.
Ligger mycket i det.
Ja, jo.
Jag gillar ju Yoko Ono också.
Jo, jag gillar. Ja, nu tycker jag nog också, när jag såg de här sensamtalen så blev jag ju mycket mer sugen på att läsa Aileen Kominsk-serier än Robert Crumb-serier.
Fast de har du ju redan läst.
Robert Crumb-serier har jag redan läst, ja. Eller jag har ju läst en del Kominsky också. Mm. Men jag tycker jag är mer intresserad av det här smutsiga självutlämnande grejen som Crumb hade en ganska kort period av, skulle jag säga.
Jo, det är ju inte riktigt sant att man gjort precis samma sak.
Fast han är mycket mer produktiv, så han kanske har gjort lika mycket självutlämnande serier.
Jo, det har han nog, Men jag tyckte det är ganska intressant det där att i viss mån är det ju sant att Kominsky visar sina egna sämsta sidor i serier och han visar sina sämsta sidor i serieform. Och så är det som, först blir hon hatad och han älskad. Och sen blir han hatad och hon älskad. Men det var ju samma serie hela tiden.
Men man skulle ju kunna säga att och båda visar sina innersta fula sidor. Så ska man säga att Crumb är fulare inombords. Alltså han har värre, han har liksom mer kanske rasistiska tankar och människoförnedrande tankar än Eileen har.
Ja, han är ju störd liksom på en annan nivå liksom.
Ja, det kanske man kan säga. Men det kom en bok, när kom boken The Book of Weird?
Den kom i maj faktiskt.
För jag såg den i USA när jag var där senast. Men det var det i vintras.
Nej, kan inte vara i vintras. Jag, i och för sig, den kan ju dyka upp i mitt flöde lite sen. Men jag är ganska säker på att den kom först i... Den började dyka upp i mitt flöde på sociala medier i våras.
Mm,
och jag såg den fysiskt någon gång kanske i början på juni.
Ja, jag blev väldigt sugen på att läsa den.
Du kan ju berätta mer. Boken är alltså en historik över den här antologitidningen Weirdo som fanns på 80-talet och var en väldigt viktig liksom, antologi som samlade olika typer av serier.
Mm. Det vill säga alternativserier.
Och boken är väldigt omfångsrik. Det är intervjuer med Robert och en intervju med Eileen, en intervju med Peter Berg som var den tredje redaktören, intervju med förläggaren och sen har alla som var med, vilket är liksom hundratals personer, har liksom fått skriva en liten snutt om sin verksamhet. Det blir som en katalog med en massa särlingar som gör konstiga serier. Och sen blir det också en uppföljning, vissa de har inte låtit höra av sig efter 80-talet, så får man reda på vad man håller på med sen dess.
Ja, jag läste en bok där de samlade lite olika intervjuer med Robert Crumb. Som var väldigt intressant. Och jag kom, när du och jag snackade om de här olika böckerna vi hade läst, så kom det upp två tillfällen där Crumb var ganska nära på att ta livet av sig. Det första var då innan han blev känd serietecknare. Då hade han brevväxlat med sin gamla kompis Morty Pauls, tror jag han uttalade. Och han såg liksom inget hopp för sin framtid, Crumb. Han berättade också att i de här breven så hade han pendlat lite mellan storhetsvansinne och självhat, som jag tror är ganska vanligt bland de många människor, och kanske framförallt folk som håller på med kreativa utlopp. Han berättade att ja, men det här är liksom den sårade narcissisten som ena sekunden kunde han se sig själv som en ny Leonardo da Vinci och andra sekunden som totalt värdelös och det är inte lönt att fortsätta leva. Och han hade stått liksom vid en swimmingpool och då varit väldigt och tänkt så här, nu hoppar jag ner och dränker mig här liksom då som barn innan han, eller som kanske 14 år, låt mig gissa. Okay. Men du berättade i den här Book of Weird och så var det något annat tillfälle han berättade att han hade funderat på att ta livet av sig.
Det var faktiskt nytt. Jag tror inte det här information som har gått ut i skriven form förut, alltså att det var liksom lite hemligt. Men han erkänner då att när han hade gjort den här, dels var han redaktör för den här tidningen Weirdo som han gjorde omslaget till och en serie varje nummer, och så skulle han liksom hantera alla tecknarna. Vet jag själv att det kan vara ganska tungt eftersom jag själv är i samma sits med det gemensvärdet. Men i alla fall, då blev han skeppad till Frankrike för en signeringsturné och framträdde på seriefestivalen Angoulême, och alla bara liksom hyllade honom hela tiden. Men själv blev han så fruktansvärt stressad att vara ute bland folk och liksom sitta och hantera fans. Och plus att han nyligen har blivit förälder och hade en treåring som höll honom vaken på nätterna och allting. Så att allting, var, nivån på stress var så fruktansvärt. Så att då på sitt hotellrum i Paris när hans fru och barn låg och sov, så gick han ut på balkongen och bara stod där och funderade liksom. Ska jag hoppa eller ska jag inte hoppa? Eller tvekade. Han hade seriösa tankar på att hoppa. Det var 1985 kanske.
Ja, och nu, jag vet inte hur, han verkar ju må helt okej idag, men han verkar ha en del problem med det här, vad ska vi säga, post-MeToo-samhället, ja, att han får så väldigt mycket kritik och folk kallar honom en sexual predator och... Mm. Och allt möjligt.
En del av kritiken är ju berättigad, det har vi ju, men en del av dem är också förfelad eftersom det är mycket av det här Twitter-feminismen som du sa förut. Men när man felciterar och tar saker ur sin sammanhang, och då får folk, många av dem som kritiserar honom har fått liksom en konstig bild av vad han egentligen gör, för de har aldrig läst honom utan de har bara läst någons ytterst vinklade referat och hatar honom på grund av det.
Han snackar ju också mycket i det här, på det här sensamtalet om sin, att hans sexualdrift nu tack och lov började minska.
Han är 76 år gammal.
Han är 76 år gammal nu, ja. Har väldigt dåliga tänder. Jag vet inte om han saknade tänder i underkäken eller om de bara var mörkbruna.
Visst var det därför vi talade om trätänder förut?
Hon inflickade där i sitt snack att hennes libido inte har dött riktigt. Vilket väckte nervöst skratt hos publiken.
Jo, det tänkte jag på också. Men de har ju uttalat ganska många gånger om att de har ett öppet förhållande.
De har skildrat det i sina serier också.
Ja. Hon såg inte speciellt missnöjd ut när hon sa det. His libido is down, mine isn't.
Det kanske var liksom en liten kontaktannons.
Det kan ha varit.
Ja, det kan ha varit.
Vi ses.
Ja, det kan ha varit. Men jag tror också att
hon ser väldigt bra ut för att vara 70 plus.
Ja, hon är väl ganska ny. Hon är 5 år eller? Hon är 71 måste hon vara.
Ja. Apropå skratta, en rolig grej som hände under hennes prat. Det var när hon berättade om sin hemska barndom. Så bland annat så berättade hon hur när hennes för hennes mamma tyckte att hon var så tjock, vilket hon inte var. Så att hennes mamma hade tagit stryptag på henne när hon, för att få henne att spotta ut en pommes frites. Det var ju fruktansvärt hemskt. Men det var en person i den liksom så här mångtusenhövda publiken som skrattade hjärtligt åt henne.
Ja, det var jag. Ja. Jag trodde ju att det var ju liksom en fullsatt publik där.
Det var inte fler tusen
hundra. Nej, men det var många hundra.
Fler hundra.
Och jag tänkte det, för hon berättade då att hon var väldigt inspirerad av amerikanska judiska ståuppkomiker. Ja. Att hon liksom drog de här liksom självutlämnande rantsen om hennes liv. Och så berättade hon att min mamma, hon hade själv varit tjock som ung och var jätterädd för att jag skulle bli tjock. Jag var absolut inte tjock, jag hade inga tendenser av det. Men hon gav jättemycket pommes frites till min storebrorsa och ingenting till mig. Och jag försökte ta pommes frites från min brorsas tallrik. Och när hon såg det så tog hon stryptag tills jag spottade ut. Och jag trodde att hela publiken skulle stämma upp i ett garv. Så det var verkligen så här gapskratt på min sida. Men det var så tittade jag såhär kring.
Bokstavligen den enda. Ja. Jag tror du kom upp i två här.
Ja, innan det var det. Och sen tittade jag omkring och alla såg så ledsna. Ja, men det var ju en väldigt rolig story där. Och sen så skickade då, för hon tyckte att mamman tyckte väl att Eileen hade för mycket muskler, för hon var väldigt atletisk och gillade att klättra i träd och springa och sånt där. Och så sa hon, men du ska inte hålla på för så mycket muskler, du måste se smal ut och mer kvinnlig ut. Och så skickade hon henne till en sån fat camp, diet camp då, där hon fick umgås med feta barn som lärde henne hur man gömde godis. Och, så det slutade med att hon gick upp 10 pounds.
5 kilo på det.
5 kilo på det läget. Och det blev ju som en sån slutkläm på anekdoten. Och det påminner väldigt mycket om den här fängelsegrejen när folk lär sig brott i fängelset. Och där jag fick lära mig hur man tjuvkopplar bilar och så.
Jag kan också mamma inte... stämde väl där
fett. Hon har gjort en serie av den här historien. Det finns en serie som bygger på det här helt. Det är inte liksom första gången hon berättar. Alltså det är ju så, jag menar, varför skulle hon inte göra en serie? Det är verkligen så här, var är serien historia?
Men Crumb, ja, men hans serie har ju dominerats tidigare då mycket av hans frustande sexuella drift.
Ja, han hade en period när han nästan bara gjorde sådana serier i slutet av 80-talet, början på 90-talet.
Ja, och...
sen slutade han nästan göra serier.
Slutade han nästan göra serier? Ja, han gör mest teckningar nu.
Han gjorde den bibeladaptionen. Ja.
Jo, just det. Det pratar han också om att han gjort den bibelgenerationen från skapelseberättelsen, Genesis.
Första mosebok.
Första mosebok, ja. Och att han hade då...
Den finns på svenska förut.
Ja.
Första moseboken.
Ja, just det. Crumb-säsongen.
Men den tycker jag är... Jag försökte läsa den, men den är ju mördande tråkig.
Nej, jag tycker den är bra.
Tycker du den är bra?
Jag tycker den är intressant. Jag tycker att han också gör lite... Han går verkligen på djupet. Han ifrågasätter... Framförallt när det är de här riktigt tidiga grejerna som är... för flera tusen år sedan, så försöker han hitta, läsa mellan raderna, för det är så himla svårt att förstå vad som det egentligen handlar om. Så börjar han komma med teorier. Han har läst en massa kring litteratur kring Bibeln också, och kommer fram till att ja, men det de skildrar här, det här verkar förvirrande, men förmodligen var det så att vid den här tiden så var det ett matriarkat, och det var därför det finns olika typer av signalgrejer någonstans då i Palestina för 5000 år sedan. Och, jag tycker det är intressant. Och det är väldigt, teckningarna är ju väldigt, väldigt...
Jag tycker inte hans teckningar är speciellt inspirerade. Bara i början när han tecknar liksom Gud på något sätt som skapar... Det är något svart hål som Gud skapar med händerna. Där tycker jag är väldigt snygg och inspirerad teckningsstil. Men sen tycker jag han blir lite trött. Alltså så här, att det blir lite så här... statisk tecknat.
Jo, men det är ju Bibeln liksom, det är ju inte Ren och Stimpy liksom som har
riktigt... Nej, men han hade ju kunnat balla ur mer i teckningarna.
Jo, men han har utvecklats på det hållet. Hans teckningar är ju väldigt, väldigt, det sa de
han snackade också,
att han lägger väldigt, väldigt mycket, han går liksom längre och längre in i sin stil och lägger på mer och mer streck.
Att det blir mer tajt och detaljerat och
det är väldigt mycket, mycket mer realistiskt. Han gör ju inte de här karikerade figurerna han gjorde i början alls.
Men den Bibelserien då, den serieromanen, det var... den serien som hade sålt mest av alla han hade gjort, alltså med god marginal. Och han berättade då att han hade, för att han är ju lite så underground-hjälte och liksom ger ett ganska så antikapitalistiskt intryck och ett punkigt intryck och liksom. Men så jag blev lite förvånad när han snackade om hur den här boken kom till. Då var det att han ville egentligen bara göra en 10-sidig serie med bibeltema.
Och sen... Någon episod ur första Mosebok, tror jag, va?
Ja, det kanske det var, ja. Och sen så hade då Dennis Kitchen, som är en förläggare bakom förlaget Kitchen Sink Press, han hade sagt så, varför gör du inte hela första Mosebok? Varför ska jag göra det? Ja, men det skulle sälja jättebra, jag tror jag kan fixa ett bra förskott av det från ett förlag. Och så sa han, okej, shop it around and see how much money you can get. Och så hade då Dennis Kitchen kommit med ett erbjudande. Är det ett förlag nu som erbjuder ett förskott på 250... miljoner dollar.
Nej, 250 000 dollar,
ja. Vilket är då
över 2 miljoner kronor.
Över 2 miljoner kronor bara i förskott. Och sen tror jag att den trycktes nog i fler upplagor.
Ja, den är översatt i många språk
så
också.
Så han har nog tjänat miljontals kronor på den. Han blev nog ändå ganska rik på sina serier. Han köpte ett hus i Frankrike som han då enligt egen utsak och bytte mot ett en låda skissböcker. Och de här, jo, men det var ju väldigt stort, men det förvånar mig lite, men han är ju också, i och för sig förvånar mig inte att han att han inte hymlar med sina smutsiga tankar, mm. även om det är så här giriga kapitalistiska tankar, att han ska sitta i 4 år och teckna någonting han kanske inte är så jättesugen på att teckna, så liksom hymlar han inte med det heller. Han har kallat sig själv The Man Without Secrets. Jag tyckte det var intressant det med hur, alltså så här, för han sa att han kände sig befriad från sin sexualdrift, mm. att det liksom, det verkligen dominerade hans tankar, att han sa, han hade säkert liksom en högre sexualdrift än vad jag har haft, men jag tycker också det är skönt när jag märkte liksom en dipp i min sexualdrift vid 30 och kanske, ja men att den avtar lite mer nu med åren, och att det är ganska skönt att man slipper tänka så mycket på sex och hur man ska få tag på det hela tiden, att det är så här, nu kan jag koncentrera mig på andra saker. Crumb citerade någon annan att det var it's like being changed, att fastkedjan vid en galen person.
Eller var det galen person han sa? Jag kommer inte
ihåg. A madman. Chained to a madman tror jag han tolkade som. Men nu så var han så här, han var väl lite ironisk och sa så här, now I don't draw women anymore, I don't think about women.
I don't look at women.
Och sen publicerade hans fru en bild där han kollar in rövarna på några av de här danska...
Hennes danska, kvinnan som intervjuade Eileen, är det?
Just det.
Och någon annan kvinna.
Ja.
Det var en halvtimme innan han gick på, så postade Eileen det på sitt Instagram.
Just det. Så stod det Robert in heaven, stod det, och så kollade han in då rövarna på dem.
Hur stod idén till? Alltså
hur det här...
Jag menar, den bilden liksom, vad jag hade velat vara med när de...
Jag tror att det är så här att de här danska kvinnorna då, hon som ska intervjua henne, och då det kanske var någon som jobbade där, tänker jag, eller var volontär där, som hade det så här, och så tänker jag att de har snackat ihop sig innan festivalen så här, du har ju en kropp som Robert Crumb säkert skulle finna
attraktiv. Skulle gå li.
Ja, så här, och sen de skrattar gott upp på något dans. Och sen så när de presenterar, här har du 2 smoke appear. Och så där Eileen och de tycker det är lite kul, så tar de ett fort också.
Det är den danska självgodheten. Givetvis pratar de bara danska med honom.
Robert, vi är finne på en tur. Smukkepir.
Men jag kommer ihåg en sekvens från någon... det var någon här intervjuboken när Crumb berättade att han höll på att svälta ihjäl i Danmark. När han reste med sin första fru då. Han var gift en gång innan.
Bröllopsresa var det väl?
Ja, det var kanske hans bröllopsresa. Så var de då bland annat i Skandinavien och Danmark. Och då hade deras pengar tagit slut. Han sa, jag vet inte om det var inte så ingående skildrat, men han sa, vi gick runt jättehungriga och hade inte råd att äta.
Jag har inte läst den intervjun, så jag kan inte fylla i de
luckorna. Men du kände till att han var på en bröllopsresa?
Ja, för han gjorde också, det var en av de första sakerna, en av hans första professionella jobb var att de åkte bland annat till, var det Bulgarien eller Rumänien? Jag tror det var Rumänien. Mm. Och så ritade han av lite gatuscener i Rumänien och så skickade han det till tidningen Help, som hette Hjälp sen på svenska.
Alltså, som var Harvey Kurtzman.
Harvey Kurtzman hade slutat på Mad och han hade slutat på Mad för att han hade fått ett erbjudande av... Ja, och det pratade man förut av Hugh Hefner, va?
Ja, Hugh Hefner. Och då gjorde de en tidning som hette Trump.
Ja, just det, Trump var det. Ja, just det var ju Trump. Det var nog inte Help, det var ju Trump. Nu kommer någon att toklägga mig, men jag är lite osäker på om det var ju Trump eller Help. Min magkänsla att det var Help.
De är roliga, alltså det är nästan som memes idag, att det var liksom, de hittade foton också, och sen gjorde roliga captions.
Det känns också, om det var en skissbok med gatuscener från Rumänien, så är det lite kanske mera i Help-anda än i Trump-anda, för tidningen Trump var mer liksom en Mad-klon. Med skämt, bara skämt och satir enbart. Men så därför känner jag till bröllopsresan, när jag har sett bilden också.
Okej. Väldigt Trump, fina. Jag kan ju tillägga också att han, innan han blev känd serietecknare, så jobbade han på att teckna på ett företag som hette någonting med greeting cards. Alltså han gjorde sådana gratulationskort.
Ja, det var därför han hamnade i Cleveland.
Ja, för där låg Cleveland Greeting Card Factory.
Jag kommer inte ihåg vad de hette. Det var där han träffade Harvey Pekar också.
tecknade han, jobbade han någonting någon gång på Topps chewing gum. Alltså, för det är ju många serietecknare
som... Eller var det? Det kanske var Topps han jobbade på.
Nej, han jobbade på en greeting card företag.
Ja, men var det Topps? Alltså som han jobbade... Jag vet att han jobbade på den här grattiskortsföretaget i Kleve, men det kan ha varit Topps.
Han kan jobba där också. Det är många serietecknare. Jag läste ett citat som var rätt roligt, att Topps bubbelgumfabrik, det var en plats där många serietecknare möttes på väg upp eller på väg ner i karriären. Att när det började gå dåligt eller började gå bra.
Så fick han jobba. Var ju definitivt upp.
Ja, men jag är inte säker på att han har jobbat på Topps, men, men liksom Art Spiegelman och många andra har gjort det.
Mark Newgarden.
Mm. Och de gav ju, Topps gav ut de här liksom, jag vet inte, alla med de
Garbage Pail Kids.
Garbage Pail Kids, förmodligen Alf-bilderna också. Mm. Jag vet inte.
Är
det något viktigt i Crumbs historia som vi har missat? Eller, för vi har kommit upp i tillräckligt mycket tid.
Okay. Jag tänkte på någonting, men nu har jag tycker Pontus kan säga någonting. Kan jag tänka efter vad det var jag tappade? Det var en tråd som jag kände att jag skulle fånga upp, men nu har jag tappat den.
Ska jag säga någonting om Crumb?
Ja, gör det. Du kan ju berätta om första gången du såg Crumb. Det skulle jag vilja veta.
Jag minns inte. Det är en dimma, serietornet.
Har han betytt mycket för dig?
Ja, men alltså, det är som att säga att någon som är viktig i ett annat sammanhang. Alltså här skulle man kunna ha ett bra exempel på någon, något som är självklart att säga, att jämföra med.
Beatles, Stones.
Han är viktig.
Din tecknarstil påminner lite grann om Robert Crumbs.
Ja, det får man väl säga. Det var han och Wolverton som liksom
var. Ja, Basil Wolverton. Men var han en förebild för Crumb? För han var ju
det är faktiskt en bra fråga.
Jag skulle nog gissa att
det han är Basil Wolverton som är en stor influens, uppenbar influens på dina teckningar. Det fanns ett nummer av Mad där de hade en bild på Lina the Hyena. Liksom de gjorde en parafras på Life Magazine.
Mm.
Och så var det liksom en bild som Wolverton har tecknat på en väldigt ful kvinna liksom. Bara ansiktet, Lina the Hyena. Mm. Och att han hade sett det omslaget i en butik.
Robert Crumb.
Ja, och bara tyckte att då fick han liksom dåndimpen över att kan man göra så här?
Mm.
Och fast det var delvis också för att det var en parafras på Life Magazine och att det var liksom att man kunde parodera någonting etablerade mer på det sättet. Men jag skulle ju tro att bara teckningen i sig är väldigt anslående eftersom det var Basil Wolverton.
Mm. Mm. Jag skulle säga Basil Wolverton och Robert Crumb ändå på min topp 10-lista över bästa tecknare som någonsin levt.
Men det är också en annan aspekt är också det som serietecknare Ivan Brunetti sa när jag intervjuade honom, att jag är influerad av Crumb, alla är influerade av Crumb, även om de inte är direkt influerade av Crumb, så är de influerade av någon som i sin tur är influerad av Crumb, så att hans liksom han letar sig in överallt. Sen också bara det faktum att han var först med att göra de här sexuellt explicita drogrefererande serierna gjorde ju, det var ju en viktigt genombrott för en tecknade serie, att man bröt det tabut och att öppnade dammluckorna för att skildra allting.
Jo, verkligen. Och just nu när vi såg det här scensamtalet så var det var ju, alltså han var ju ingen lika stor stjärna längre. Vi såg Michel Houellebecq senare på kvällen och det var ju mer än 10 gånger så mycket folk på Houellebecq som det var på Crumb.
Där måste det vara 1000.
Ja, det var 1000. Men jag skulle kanske tro att Chris Ware är en större alternativserieskapare än Robert Crumb
idag.
Och vi kan avsluta podden med att citera Chris Ware när han skulle säga någonting om Robert Crumb. Då sa han: "The greatest artist that ever lived." Det var allt för det här avsnittet av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Fredrik Jonsson.
Jag heter Pontus Lundqvist.
Fullbordat samtal. Thank you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.